En podcast från Aftonbladet.
Under en noggrant planerad och storskalig militär operation med över 150 flygplan och helikoptrar attackerar USA Venezuela. Minst 100 personer dör i samband med attacken den 3 januari, enligt landets inrikesminister. Syftet är att störta president Maduro och hans hustru, vilket lyckas.
The lights of Caracas were largely turned off. It was dark and it was deadly. Maduro and Flores have been indicted in the Southern District of New York. It's Jay Clayton.
Presidenten och presidenthustrun står nu inför rätta i USA, misstänkta för narkoterrorism. Maduro, han nekar till brott och beskriver sig själv som en krigsfånge. Maduros styre har under en längre tid kritiserats hårt av flera internationella aktörer. Men samtidigt som gripandet av den auktoritära presidenten hyllas av vissa, ifrågasätts sättet han störtades på som ett brott mot folkrätten. Även Trumps motiv ifrågasätts. Är det inte så att han vill åt oljan?
Trump said Venezuela's interim authorities will turn over between 30 and 50 million barrels of sanctioned oil to the United States.
Varför anföll Trump egentligen Venezuela? Vad kan Maduro få för straff? Och finns det fler styren som nu går samma framtid som Venezuela till mötes? Det pratar vi mer om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jessica Johansson. Och gäst idag, Johan Mattias Sommarström, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Välkommen.
God fortsättning, säger
jag. God fortsättning. USAs attack mot Venezuela. Varför och varför just nu?
Alltså det här har byggts upp sen, framförallt sen augusti då förra året när USA inledde en slags offensiv mot fartyg utanför Venezuelas kust. Så att på ett sätt är det inte särskilt oväntat. Trump anklagar ju den nu tillfångatagna presidenten Nicolas Maduro för narkoterrorism. Och det här har varit den officiella förklaringen till varför man gick in. Alltså att man vill avbryta och stoppa narkotikaleveranserna från Venezuela till USA. Men rätt många runt om i världen tror att det här handlar om en annan sak först och främst. Olja, olja, olja.
Och varför då?
Ja, men Venezuela har den största oljereserven i hela världen, ganska överlägset största oljereserven, och inte nog med det. De har också den mest högkvalitativa oljan. Runt om i världen så finns det annars ganska tunn olja som inte alls har samma kvalitet, och många av de amerikanska raffinaderierna som ligger på kusten mot Venezuela till, de är liksom gjorda för att ta hand om den här högkvalitativa, tjock oljan, som är den här klumpiga, kletiga oljan. Det är sån som borras och som finns i Venezuela och som kan tas om hand i USA. Men det har inte funnits så mycket tillgång till sån för USA förrän nu, när man då enligt egen utsaga då, kontrollerar delar av Venezuela.
Men Maduro anklagas ju ändå för narkoterrorism. Är det något slags svepskäl då, menar du?
Alltså, det kan nog ses som ett svepskäl, och jag vill också lägga in de här sällsynta jordartsmetallerna här. Sådana som används i olika vapensystem, i datachip, mobiltelefoner, elektriska bilar. Ovanliga metaller som är svåra att få tag på, som Kina har någon slags världsherravälde över just nu. Men om vi går tillbaka till Maduro och din fråga. Nej, han har varit efterlyst för narkoterrorism och för inblandning i narkotikaaffärer och ses som en av ledarna för solkartellen, som den kallas översatt till svenska, tillsammans med andra venezuelanska politiker. Så han har av allt att döma haft sina fingrar i den här kladdiga narkotikaburken som han tjänat pengar på.
Kan han dömas för det här då?
Ja, han kan nog dömas för det, eftersom en del av den här narkotikan, inte särskilt mycket om man jämför med hur mycket som har kommit från till exempel Colombia och Mexiko, men en del av narkotikan har ändå kommit till USA och kostat amerikanska liv. Så att enligt amerikansk lag så kan han av allt att döma bli dömd vid den här domstolen i New York.
Vad skulle det kunna bli för dom?
Ja, vi har ju sett tidigare hur statschefer som ställts inför rätta i USA fått väldigt långa fängelsestraff. Det är svårt att spekulera i hur långt fängelsestraff han skulle kunna få. Men det handlar om allt ifrån 10 års fängelse till flera livstidsdomar.
Hur skulle du beskriva Maduros ledarskap som ju har varit ifrågasatt, och hur har Venezuela sett ut under hans styre?
Ja, ifrågasatt är ju bara förnamnet. Han förlorade ju enligt omvärlden ett val mot en oppositionskandidat som sen tvingades i exil efter att ha förföljt. Ett auktoritärt ledarstil hade han. Man talar om att ungefär 7 miljoner venezuelaner har flytt från Venezuela under Maduros tyranniska regim. Mängder med människor har kastats i fängelse. Man talar om att jättemånga människor har också utomrättsligt avrättats. Oppositionella eller sådana som misstänks för att varit oppositionella. Det har förekommit stora och grova mängder tortyr i fängelser, och oliktänkande oppositionella människorättsaktivister har förföljts, misshandlat och även i många fall dödats. Plus att Venezuela, trots att de då har världens största oljereserver, bara har dykt djupare och djupare ner i fattigdom. Men då pratar vi naturligtvis om vanliga venezuelaner, inte den styrande eliten.
Donald Trump utförde attacken mot Venezuela utan oppositionens vetskap. Kan han göra så? Och vilka fler länder kan han slå till mot? Det pratar vi mer om bara en liten stund. Häng kvar! Hur ser reaktionerna ut från världsledare, FN, EU på USAs attack?
Ja, det har varit väldigt blandat. I närområdet från Brasilien och länder i Latinamerika så har man varit kritisk till det som USA har gjort och sagt att det här bryter mot internationell rätt. FNs generalsekreterare har också varit kritisk och sagt att det här var inte okej, det bryter mot internationell rätt. Men inom EU har många ledare varit mer försiktiga, sagt att de var mer observerade det som sker, att det var bra att den illegitima regimen Maduro föll, men man vill inte liksom fördöma USAs agerande på ett sätt som oppositionella i EU-länder gör, och säger att det här var inte alls, det här bryter mot den regelbaserade världsordningen och vi har en ny värld nu, men EU-ledare har inte vågat ta det steget.
Många pratar ju om USAs attack som ett brott mot folkrätten. Hur ser du på den debatten som förs?
Alltså, det är ju en debatt som måste föras med tanke på att vi har sett så många brott mot folkrätten de senaste åren. Men det är samtidigt ingenting nytt. När USA invaderade Irak till exempel, så var det samma diskussion om ett brott mot folkrätten, och Storbritannien som gick på i USAs sida då, där har det varit väldigt mycket diskussioner i efterhand om Tony Blair, dåvarande premiärministerns agerande, som ställde sig på den amerikanska sidan, och han har fått väldigt mycket kritik både i Storbritannien och i hela Mellanöstern. Så att diskussionen om folkrätt har funnits länge, och den kommer att fortsätta finnas nu, och den ska finnas.
Var står Sverige i frågan om just folkrätten?
Ja, men Sverige säger att man värnar folkrätten, för den är viktigt för hela världsgemenskapen, men inte minst för Sverige och Norden. Däremot så har Sverige varit väldigt försiktig i sin kritik mot det amerikanska agerandet, eller rätt obefintlig rättare sagt i sin kritik. Det har inte funnits någon kritik mot det amerikanska agerandet i det här fallet.
Om vi pratar då om själva attacken, hur kunde Trump göra det här utan kongressens godkännande och utan oppositionens vetskap?
Ja, men Trump säger att man har planerat det här under en längre tid. Han ville inte att kongressen skulle få vetskap om det här innan det skedde, eftersom han sa att kongressen läcker som ett såll och att det då fanns en risk för att planerna skulle avslöjas. Och egentligen så är det inte okej enligt den amerikanska konstitutionen att göra på det här viset, menar många kritiker, både i USA och utomlands. Men Trump försvarar det här agerandet med att han inte har kvar amerikanska soldater på marken, att det var ett tillslag mot en misstänkt narkotikaterrorist och därför var det okej. Och han informerade kongressen i efterhand, som menar han då var ett riktigt tillvägagångssätt den här gången.
Kan han bara göra så här, gå till attack mot ett land med några argument på det här viset?
Han gjorde ju det. Och vi har ju sett det förr. Vi har sett hur USA även tidigare agerat på liknande sätt. Sen möter det kritik, men det är sällan det får repressalier.
Och situationen i Venezuela, hur ser den ut just nu?
Ja, men efter Maduros bortförande så tog vicepresidenten över. USA säger ju att man ska styra Venezuela under en, ja, ingen vet egentligen hur lång tid. Men den här vicepresidenten, Delcy Rodriguez, har ju då varit i samma regim som Maduro och har dessutom berättat inför folket att hon kommer att fortsätta styra på samma sätt. Så inget nytt under solen där just nu. Men oppositionen hoppas naturligtvis på att det här kommer att leda till sprickor som kommer att demokratisera Venezuela. Men där ser vi inte heller att USA lägger ner någon stor möda just för tillfället i alla fall.
Varför gör de inte det då?
Därför att USA är mest intresserad av olja, olja, olja och sällsynta jordartsmetaller. Och kanske visa också på ett sätt att man har världsherravälde, vilket man har just nu.
Vad tänker du om det?
Jag tänker på att vi får lära oss att leva med det. Det är en ny värld som vi inte har sett tidigare. USA har i många år agerat på ett liknande sätt. Man har intervenerat i Irak, i Afghanistan, i mängder med olika länder, i Libyen. Det går sällan riktigt bra. Det har inte alltid funnits en plan för dagen efter. Vi vet inte vad det finns för plan för dagen efter i fallet Venezuela heller. Men det är någonting som vi måste lära oss leva med.
Hur tror du Trump tänker nu? Har han med det här agerandet fått ännu mer luft under vingarna? Kommer han att fortsätta sina räder på andra håll?
Trump är oberäknelig. Han tycks just nu vara uppfylld av sig själv och maktberusad. Mycket av det han har förutsatt sig att göra utomlands har han också lyckats med. Vad hans nästa steg blir, det vet vi inte. Det talas om Grönland. Ja, det ligger farligt till. Det ligger i skottlinjen inom ett par månader. Och framförallt tror jag att vi kommer att få se en Trump på speed fram till mellanårsvalet så länge han har majoritet i kongressen. I mellanårsvalet i november kan det här falla och då kommer Trump ha svårare att styra.
Det har ju varit demonstrationer i Colombia också. Vad kan du säga om det? Är man orolig där?
Ja, men i Colombia, som kanske är det största narkotikalandet i regionen, så finns det ju en oro för att USA ska agera även där. USA har ju hotat med det, men inte i samma höga tonart som mot Venezuela. Samma oro finns också i Mexiko, som relationen med USA har gnisslat rätt mycket. Så att i hela den här regionen finns en oro för att USA liksom ska göra som de vill.
I oron befogad?
Ja, det visar ju fallet Venezuela att den på ett sätt är befogad. Att USA just nu är en oberäknelig stormakt i världen. Men samtidigt så tror jag inte att USA är på gång att gå in i varken Colombia eller Mexiko. Det finns ingenting som tyder på det just nu.
Vi fortsätter såklart att följa det här. Tack för att du var med oss idag och pratade om situationen i Venezuela och konsekvenserna av USAs attack mot landet.
Tack!
Sist här Johan Mattias Sommarström, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Jag heter Jessica Johansson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily som spelades in torsdagen den 8 januari. Vi hörs snart igen. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.